Idag är ingen mindre än artisten, programledaren och influensen. Men det viktigaste av allt, hon är tvåbarns mamma. Välkommen hit, Marie Sandholt.
Tack snälla, vilken presentation.
Marie, hur svårt har det varit att få hit dig?
Nej, men det har varit lite svårt. Det är ju knepiga tider, så att det har blivit liksom lite vabbande. Saker och ting har kommit emellan, om vi säger så. Men nu är jag här.
Absolut, och det är det absolut viktigaste. Jajamän. Att få se ditt vackra ansikte. Innan vi går in på hela din karriär och allt vad du håller på med, så berätta lite om din uppväxt, så att vi lär känna dig.
Min uppväxt? Jag är... det yngsta syskonet av tre. Jag har en storebror, en stora syster. Är uppvuxen på Lidingö tillsammans med mina föräldrar i ett radhus. Har haft en väldigt trygg uppväxt. Jag vet att under alla år som jag har gjort mycket intervjuer så har journalisterna nästan blivit lite irriterade för att det liksom inte finns så himla mycket svärta i min uppväxt. Jag är glad att det inte finns, men jag har haft en fantastisk uppväxt med stöttande föräldrar som har sett mig tidigt och sett vad jag har varit bra på och lyssnat på mig. Jag har haft en rätt stark vilja vad jag vill göra tidigt, och de har stöttat mig i det.
Hade du mycket kompisar under högstadiet, men du var aldrig mobbad?
Jag var rätt målinriktad tidigt. Och spenderade mycket tid på min dansskola. Jag hade en stor dröm om att bli musikalartist. Men jag ville stå på en scen. Det visste jag redan från typ 3 års ålder att jag ville stå på scenen och underhålla. Så att jag hade liksom inte så himla mycket kompisar. Det är klart att jag hade kompisar i min klass. Liksom. Men jag spenderade inte så mycket tid med dem på fritiden. Utan jag hängde mest på dansskolan, och där hade jag mina vänner.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hur hamnade du i A-Teens? För ni var ju jättestora, de tänkte sig. Du var ju en del av gruppen. Hur bara hamnade du där och helt plötsligt slog igenom på alla olika världsscener? Som var då, hur gammal var du?
Jag var 15, Amit var 15 och sen så var Sara och Dani 14. Och det här var då på Lasse Kühlers dansskola som vi blev uttagna till A-Teens. Så att där gick vi allihopa, men på den här tiden, det här var 1998- som vi blev kallade till en audition på dansskolan utav vår danslärare. På den här tiden fanns inte program som Idol, Talang, Popstars och allt vad de här olika talangprogrammen har hetat under åren. Så det var väldigt ovanligt att sätta ihop en grupp. Jag tror faktiskt att vi är den första gruppen som man har satt ihop i Sverige. Och då hade väl skivbolaget som... idé att åka runt i Sverige och leta efter ungdomar till ett projekt som de hade i huvudet. Det var nämligen 20 år sedan då som ABBA hade vunnit Eurovision. Så man skulle sätta ihop ett band, och så kom de till vår dansskola och tänkte vi kanske hittar en här. Men så hittade de oss alla fyra. Alltså ingen hade väl kunnat förutspå att det skulle gå så bra som det gjorde. Vi skulle från början släppt ett album och sen så skulle vi turnera till Sverige under en sommar och sen skulle det inte varit något mer med det. jag tror att tanken från skivbolagets sida var att så här, varje land i Europa skulle ha sitt eget A-teens, eller ABBA-teens som vi hette från början. Men sen så ja, gick det väldigt, väldigt bra för oss. Jag vet inte, det var väl timing, tur, allt det där som gjorde att vi slog igenom över en natt över hela Europa och sen väldigt snabbt spred sig till resten av världen.
Vad skulle du säga är det häftigaste du har gjort med A-teens? Och hur blir man, du vet, från... Jag menar, även fast du som väldigt liten visste att du ville stå på scen och vara lite av en stjärna och allt det där. Mm. Att på riktigt slå igenom som 15-åring, man går i 9:e klass över en natt och man blir liksom världsstjärna. Mm. Och helt plötsligt så känner alla igen dig på gator och torg. Och då ska vi också komma ihåg att det fanns ingen Instagram, det fanns ingen sånt där.
Nej, alltså vill man komma i kontakt på den här tiden, då fick man gå in i gästböcker och skriva liksom på hemsida och, eller skriva fanbrev och sådana saker. Alltså vet du, jag var väldigt redo för det. Det låter väldigt konstigt, men jag...
Sluta skryt.
Nej, men jag har alltid vetat så här, att det här är det jag vill göra. Sen så hade jag väl aldrig kunnat drömma om att det skulle gå så här bra och så snabbt. Men jag var liksom väldigt... Jag var inte intresserad av att gå ut och festa och sådana saker i den här åldern. Jag var väldigt liksom dedikerad till det jag höll på med. Jag alltså älskade varenda sekund med det här och mentalt var jag redo. Alltså, vi jobbade ju sjukt mycket. Vi var borta ungefär 300 dagar per år på resande fot.
Och, så du hoppade av skolan?
Ja, det blev så. Alltså, från början så tog jag ett sabbatsår. Jag skulle gått på Rytmus musikgymnasium där jag hade kommit in. Men sen så började förfrågningarna utomlands rulla in och då fick jag ta ett beslut bara att så här, ja, ska jag ta ett sabbatsår eller inte? Och det var ett väldigt svårt beslut. Men samtidigt så kände jag att de som går på den här skolan, man går ju där för att man någonstans drömmer om att bli artist en dag. Och här står jag och har fått den möjligheten. Jag måste ta den. Sen så har ju de där sabbatsåren rullat på, va, Bettina? Så att nu är vi väl inne på 22 sabbatsår. Jag tror inte jag har min plats kvar.
Arbete är ju en annan form av studie.
Ja, alltså jag ångrar inte för en sekund.
Livets skola.
Ja, nej men jag, alltså jag fick en möjlighet som är once in a lifetime. Och det har ju förändrat hela mitt liv och har skapat det livet som jag har idag.
När ni stod på scenen, kommer du ihåg vilken scen ni stod på första gången?
Mm. Den första turnén, alltså turnéstoppet som vi hade var i Västerås. Så det var ju liksom sån här festival ute på torgen typ. Och jag kommer ihåg att jag var så extremt nervös. Och jag visste inte att min mikrofon var på innan jag skulle kliva på scenen. Så att jag säger väl typ, jag är så nervös, jag skulle kunna skita på mig! Typ en sån där. Och det hörs ju ut i publikhavet. Så det var... Mm.
Men det får man ju väl bara jubel av, tänkte jag.
Vet du, jag kommer inte ihåg.
Nej, alltså, det var ett svart töcke.
Ja, nej, men det var extremt nervöst och så roligt. Och sen så var det ju, alltså, det var ju så sjukt mycket folk redan från början. Men under den här sommaren så, som vi var ute och turnerade, så bara växte ju skaran av människor som var och tittade. Det var ju häftigt som 15-åring.
Och hur sjöng ni de här ABBA-låtarna rakt upp och ner som de var?
Nej, utan de var ju... gjorda alltså mer så här typ eurodisco-stil. Så att de var ju totalt omgjorda och mycket mer dans och koreografi än vad ABBA höll på med.
Sjöng ni singback, alltså, eller sjöng ni i mikrofonen live?
Det var olika. Ibland var det playback. Ibland,
ja, det heter,
ja,
kanske,
det är då
playback.
Man mimar. Det gjorde vi, alltså, på den här tiden så var det inte ovanligt att man höll på, så då var det mer...
Nej, Milli Vanilli för hela
scenen. Ja, nej, men också sen så var det var sånt fokus på själva uppträdandet. Men vi gjorde både singback och playback, och sen så har vi ju spelat akustiskt med band också. Ja, alltså vi har ju aldrig, tror jag, sett oss som sångare, att det är det som är vår starkaste sida, och jag ser fortfarande inte det som min, alltså jag är nästan svårt att kalla mig själv sångerska, men det är ju en del av det jag håller på med.
Melodifestivalen?
Ja, absolut. 2 gånger.
Ja.
Inte igen, tror jag.
Varför inte det?
Nej, jag känner mig nog rätt klar med det, man ska aldrig säga aldrig, men jag älskar att programleda mycket mer. och tycker det är roligare. Och det har jag ju fått göra i Melodifestivalen också. Och då är man ju också garanterad en plats i finalen.
Och när blev ert första utlandsgig?
Det var nog redan på... Alltså vi släppte första singeln Mamma Mia då. Kan det ha varit i februari eller mars 99? Och sen redan den våren, för då gick vi fortfarande kvar i skolan. Jag hade vårterminen kvar i nian. Jag tror att ja, men vi började åka till Belgien och Tyskland och Holland och Frankrike och sådär redan på våren. Och var med i, ja, men i tv-program och radio och sådana saker.
Och hur möttes ni av den utländska butiken?
Butiken? Publiken?
Nej, men
alltså, det hade ju gått så himla bra. Alltså, det gick ju knappt att förstå att vi var stora. Ja, men för det första var det svårt att ta in att vi hade blivit kända här i Sverige, men att vi hade då blivit stora utomlands och spelades på MTV och alltså, i Tyskland så gick det väldigt, väldigt, väldigt bra väldigt snabbt. Och sen började det ju sprida sig utanför Europa också, USA och Japan. Och, alltså, vi har ju varit mycket i Sydamerika och i Asien. Och,
Tjänar ni mycket pengar på den här tiden?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är klart att vi tjänade pengar. Men det är inga pengar som någon av oss skulle kunna bara slå oss till ro och leva på resten av våra liv.
Så vem tjänade pengarna?
För det första så är det ju upphovsmännen till... Alltså första skivan var ju bara ABBA-låtar. Så att det är självklart att Björn och Benny tjänade pengar på det. Sen så är det ju så att det kostar pengar också att driva ett sånt här band. Vi var 4 personer som skulle dela på det, plus att man har management som också ska ha sin del. Under den här eran också när man gjorde musikvideos, då var det inte ovanligt att man gjorde en musikvideo som kunde kosta typ 3 miljoner. Och då är man som artist med och betalar hälften av det. Så det var ju många andra runt omkring som tjänade pengar, men det självklart har vi tjänat pengar, men det är inte sådana summor som man kanske skulle kunna tro om man ser på hur stora vi blev.
Men kan det också vara så att ni var så pass unga och då, ni ville bara liksom vara med i det här?
Ja, vi
så
älskade
att,
ju
så att
det
ni
här.
Tänkte inte ens på pengarna där då. Då kanske man skriver på massa kontrakt som inte är så fördelaktiga.
Det är självklart det är så att man, ingen av oss eller våra familjer eller så där, kommer från någon artistbakgrund där man har koll på hur det ska vara eller hur det funkar och sådär. Vi alla har ju bara fått lära oss under resans gång. Så att det är väl självklart att man kanske idag hade ställt andra krav eller tittat på med mer kritiska ögon på vissa saker. Sen så måste jag verkligen understryka att vi hade fantastiska människor runt om oss. Skivbolag och så som verkligen brydde sig om oss, såg till vårt bästa. Ja, men försökte bevara någon slags tonårstid för oss. Och, ja, men att vi skulle känna oss trygga under den här perioden även fast vi levde extremt onormala liv. Att vi ändå kunde få vara vanliga tonåringar i det här på något sätt ändå.
Och då tänker jag så här, återigen blir stjärna över en natt. Så här. Mm. Folk jublar, jag kan tänka mig att man kommer in på hotellet, det står massa pressfotografer. Alltså man blir ju verkligen så här upphöjd på en pedestal. Mm. Alltså tänk att vara Madonna, Prince, George Michael. Alltså, ja. Det var ju så uppskattade ni var, eller känslan av det.
Inte överallt, men alltså, i Sydamerika där fick vi känna på hur det var att vara alltså, extrema superstjärnor. Det var liksom beväpnade vakter utanför dörrarna på hotellet dygnet runt, tusentals fans som sov och ja, men var utanför vårt hotell med bakom kravallstaket i flera dagar. Ja, men på en sån här superstjärnenivå som du beskriver. Så där har vi fått uppleva det. Så var det ju liksom inte överallt, även fast vi var stora på många andra ställen. Men för oss var det ju häftigt att få uppleva det under kanske typ 2 veckor, även fast man första gången när vi kom till Chile och fick uppleva det här då för allra första gången, då var vi väldigt rädda, för man var inte beredd på den enorma liksom det enorma trycket från fans och även journalister som det var. Det var ju först lite obehagligt, sen så kände man, fan det här är ju lite roligt. Och få känna liksom att man, vi började skoja och liksom titta ut från hotellfönstren bara för att få reaktionerna. Ja, men såna grejer. Men jag kan tänka mig, hade det varit så överallt, det hade nog varit väldigt tufft.
Ja, det blir ju en surrealistisk känsla. Det känns där, vad är det som händer? Mm. Och det är som du säger, att få uppleva det några veckor.
Ja, men det är kul. Så åker man hem och sen så får man ta hand om disk och städning på sitt rum som vanligt. Liksom.
Hur var det parallelllivet, tänkte jag säga?
Det var skönt. Jag var, alltså, på ett sätt så hoppade jag ju över kanske de här vanliga tonårsåren. Så att jag bodde hemma länge med mina föräldrar. Jag flyttade hemifrån typ när jag var 26. För att jag var borta under så många år. Och när jag väl var hemma så ville jag vara med dem. Jag vill ha den. Jag vill ha en bas, jag vill ha en trygghet och sådär. Så att komma hem och att bara få vara, det var väldigt viktigt, den balansen.
Och hur var det att gå på stan?
Här i Sverige så tittade ju folk väldigt mycket. Ibland kunde det liksom komma fram folk och be om autograf och sådär. Men här upplever jag ändå att under den här tiden, alltså, som sagt, då fanns ju inte att man höll på att ta bilder med mobiltelefoner och sådana grejer. Det var ju någonting annat då. Det
kom sen lämnar man nog känns lite mer i fred i Sverige kanske än vad man
ja,
gör.
Ja, man utomlands. Är inte så himla imponerad. Man kollar lite på avstånd liksom.
Ja, men det är ju hela vår Luther-strategi tänkte jag säga. Eller jantelagen, du är inte bättre än någon annan. Hallå, jag är ju världsstjärna. Man bara, I don't care.
Men sen så på något
vem
sätt
bryr sig?
Sen på något sätt tror jag att man lärde sig liksom koppla bort att folk tittar och så här också. Alltså jag såg ju inte på mig själv som någon världsstjärna, så att jag går runt och tänkte så om mig själv. Alltså,
du menar Chile-bilderna flashade inte förbi lite då och då?
Nej, faktiskt
inte. Kravallstaketen och beväpnade vakter.
Nej.
När ni var på de här världsscenerna så var ni även förband till NSYNC och Britney Spears. Hur var det? Fick ni träffa de här artisterna backstage?
Ja, alltså när vi skulle vara förband till NSYNC så hade de inte slagit igenom i Sverige än. Då var Backstreet Boys de som var heta här i Europa. Men i USA så var NSYNC större än Backstreet Boys. Så att när vår manager säger att ni ska vara förband till en synk om 2 veckor. Det är turnéstart i Las Vegas. Det här är riktigt stort, jättebra. Och vi bara, en synk, vilka är det? Vi har ingen aning om vilka de, vi hade aldrig hört talas om dem. Så vi sticker till en skivbutik på den flygplatsen som vi var på och köpte någon skiva bara för att lyssna igenom vad det var för band. Så att vi förstod liksom inte hur stora de var. Sen så på den här turnén som vi var på dem med då, så var det ju väldigt mycket folk. Så vi blev ju varse om vilka NSYNC var, absolut. Men när vi var på turné med Britney, det här var år 2000.
Men innan vi kommer in på Britney,
blev ni
polare med NSYNC? Nej, men alltså vi... småkär i någon utav?
Inte småkär, men man stötte ju... Alltså många artister under... de här åren stötte man på många olika platser. Alltså vi var med på Top of the Pops både i England och Tyskland flera gånger till exempel, och det var mycket galer som man uppträdde på där man samlade mycket artister, så att liksom man kunde bo på samma hotell. Jag kommer ihåg att vi bodde på samma hotell som Westlife nästan alltid när vi var i England. Alltså man träffade på många olika artister i många olika sammanhang. Men det är klart att vi hälsade på dem i en synk och ja, liksom sådär. Men vi blev inte polare och hängde. Alla jobbar väldigt mycket, och när man inte är på scenen då står man och gör intervjuer eller liksom, det är inte så att man har jättemycket fritid.
Och med Britney då?
Det var år 2000. Hon visste jag definitivt vem det var. Hon slog ju igenom när jag gick i 8:e, 9:e klass där med Baby One More Time. Och jag tyckte verkligen om henne som artist. Såg upp till henne och sådär. Så att det var ju stort att få åka på turné med henne. Och hon var väldigt, väldigt, väldigt stor då. Jag skulle nog säga att hon var i sin prime här. Och hon såg man inte till så himla mycket. Vi såg henne ibland och vi hälsade på henne och tog några kort och tog någon autograf och liksom utbytte några ord. Men hon var ju liksom nästan aldrig... Alltså när hon inte stod på scenen, då flög hon någonstans och gjorde någonting där. Så hon jobbade extremt mycket och hela tiden.
Och hur kändes hon som person? Man vet att hon har haft väldigt mycket problem.
Ja, men väldigt... Alltså, med facit i hand så nu så här, när man har förstått hur saker och ting var, så... Alltså, hon var väldigt trevlig, men jag tror att... Alltså, hon var nästan som en robot lite grann. Så här, alltså, man trycker på play-knappen och säger några artighetsfraser och oh, I love you guys. Oh, I think you... Du vet, lite... säger det som man förväntar sig utav henne, men hon var ju alltså hon såg helt overklig ut. Hon var så söt och sjukt jäkla duktig artist. Vi tittade ju på henne efter vi uppträdde liksom som förband, och sen så brukade vi sitta och titta på hennes show och sådär. Hon var ju outstanding performer.
Ja, det är ju det där med att när föräldrarna styr sina barn för tidigt och de tar mycket pengar utav dem, och så ska de bli deras manager, föräldrar.
Ja, men när de där, alltså när rollerna, jag vet inte, jag har lite svårt för, det är klart att det finns fall där det funkar, men jag har sett väldigt många exempel på när föräldrar och familj ska liksom börja ta andra, man är inte längre bara mamma och pappa, utan man får andra intressen, och det är många fall som jag har sett att det inte har slutat väl. Till exempel, vi var på turné med Aaron Carter också. Och, många har säkert redan koll på den familjen, men det finns ju så mycket tragik där. Och, men där hade varenda typ familjemedlem en roll. Alltså, Aaron Carter var huvudakten, hans pappa var busschaufför, mamman var manager, ena syrran var stylist, den andra syrran var förband också. Och Nick Carter kom och gästade ibland. Alltså hela familjen var med på det här tåget.
The Jacksons.
Ja, och det har ju inte slutat väl. Hans ena syrra tog livet av sig för några år sedan. Alltså det är så mycket...
Tragedi.
Ja.
Trauma.
Mm. Så att jag... det brukar inte sluta så väl när man slutar vara förälder, utan man börjar tänka pengar.
Och sen så lämnar du 18, så länge höll ni på?
I 5-6 år.
Det är ändå väldigt länge.
Ja, det är det. Under sådana år också, så här, från 15 till 2021. Liksom.
Och när ni slutade, varför gjorde ni det? Och vad hände där och då?
När vi startade 18 så blomstrade musikindustrin, skulle man kunna säga. Alltså då, man sålde mycket skivor, men det var en väldigt rolig tid att jobba i musikbranschen. Sen så fick vi uppleva när den kraschade. När det började laddas ner musik. Helt plötsligt så bara... Ja, men det fanns liksom inga pengar att göra någonting. Man kunde inte resa någonstans. Det fanns liksom ingen budget för något. Det var väldigt... Folk blev sparkade överallt på skivbolag. Skivbolag stängdes ner. Det var en rätt deppig tid och en rätt stor kontrast till det vi fick uppleva från början. Sen så kände ju vi också att, men gud, nu har vi hållit på så här länge. Vi alla började känna oss sugna på att göra andra saker. Och vi var nog lite trötta på varandra när man umgås så mycket och så intensivt under så lång tid. Vi var sugna på att träffa andra kompisar och sådär. Så att det blev först en paus som kändes rätt naturlig på något vis. Att så här, vi gjorde ett Greatest Hits-album och släppte liksom det. Och sen så tog vi en paus bara för att känna efter. Vill vi fortsätta eller inte? Men den pausen mynnade ju ut i att vi slutade.
Har ni fortfarande en kontakt?
Ja, det har vi.
Och vad har hänt med de andra?
Amit bor på Island. Sara bor i England. Dani bor här, så att honom är den som jag springer på mest. Och kanske
vad gör han idag?
Jobbar med musik. Han är den enda av oss som faktiskt jobbar med musik fortfarande. Han producerar väldigt mycket och är jätteduktig.
Och Sara?
Sara, hon blev mamma för ungefär ett år sedan. Och hennes man är någon typ av seglare, något sånt där. Och jag tror att hon jobbar med honom, så att hon har också bytt bransch helt. Och Amit, jag vågar inte säga vad det är han jobbar med, men han jobbar inte med musik längre i alla fall.
Träffade ni någonsin Björn och Benny och Frida och Agneta?
Nej, jag har sett dem på avstånd, men det har faktiskt aldrig blivit något möte.
Det är ju jättekonstigt.
Ja, eller alltså våra vägar har inte korsats liksom. Jag har åkt förbi Bennys hus någon gång för länge sedan. Men
tjena, tjena, det är jag som är min Agneta. Nej. Vem var gift med Agneta utav dem?
Det var Björn.
Så vi har varit gifta.
Åh, några år yngre. Ouch.
Ouch.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och sen så landar du i att du blir programledare och du får ju massa andra tv-jobb. Alltså, du har varit programledare för Fångarna på fortet bland annat.
Ja. Ja, alltså det hela började med att jag, alltså direkt efter 18 så fortsatte jag ju med min musikkarriär själv under ett par år. Jobbade med Jörgen Elofsson och det var helt underbart och skitkul och så. Och sen, det här var 2009. Då hade jag deltagit i, så här, varit med i panel på tv inför typ Eurovision när man kommenterar och sådana saker. Och då var det en kvinna där som heter Meta Bergqvist som jag måste nämna för att det är tack vare henne jag fått jobba med tv. För hon såg någonting i mig. När hon skulle vara producent för nationaldagsfirandet i SVT 2009 då, så hörde hon av sig till mig och bara, jag vill att du gör det tillsammans med André Pops. Och jag kände, du måste skämta. Jag har aldrig programlett någonting, någonsin. Och att göra det programmet bara kände så här, ja, jag fixar nog inte det. Men jag tackade i alla fall ja. Och efter det så blev jag kär i yrket. Och har sedan dess jobbat med tv. Och det har blivit ja, men Melodifestivalen och Fångarna på fortet som du nämnde. Bingolotto, Upp till miljonen. Ja, men många program. Under åren.
Du är programledare och du trivs med allt det där. Och sen så, jag bara tänker så här, du är snygg, du är framgångsrik. Killfronten, vad händer där?
Ja, du. hur tänker du?
Nej, men jag tänker så här, det måste ha varit massa killar som bara skrev brev till dig. Aha. Eller försöker få kontakt med dig. Eller...
Alltså jag har varit...
Kan man säga rent ut sagt, vill jag ligga med dig?
Det har förekommit, sådana inviter, absolut. Det har du säkert också fått under året.
Ja.
Ja. Alltså det är ju, men jag har varit...
Bara bland pensionärerna.
Okej. Nej, men jag har varit i förhållande under väldigt många av de här åren. Började redan när jag var med i 18 så var tillsammans med en kille i 3 år. Och sen efter det var jag tillsammans med en kille i 5 år. Och sen så inte långt efter det var jag tillsammans med en annan kille i typ 3,5 år. Och sen hade jag en singelperiod under några år. För att sen gå in. Alltså, jag har varit mycket i förhållande under de här åren.
Ja, men du är en trygghetsnarkoman. Ja. Du kommer från en trygg familj i långa fall.
Och jag är kräfta.
Mm. Och du, jaha, jag vet inte hur kräfta är det.
Ja, men de gillar liksom familj och trygghet. Och, ja.
Ja, jag fattar. Mm. Du träffade din nuvarande man. Mm. Vad träffades ni? Och när sa det klick?
Jag träffade Fredrik nere i Cannes på en strand. Han var då kollega tillsammans med en kompis till mig och de var ett gäng ner från jobbet där som skulle hänga ett par veckor. Jag skulle komma ner och hälsa på henne i 3 dagar och hon säger, är det okej att vi bara hänger med mina killkompisar / kollegor första dagen? Jag bara, du, jag är här för din skull, jag gör vad som helst. Och sen så är vi ner på stranden och sen så ser jag i periferin att det kommer en kille som såg väldigt trevlig ut. Och det var Fredrik. Men det sa väl egentligen en klick redan första dagen. Sen så tog det lite tid innan vi tog vår första dejt. Men i alla fall från mitt håll så sa det klick på en gång. Och jag tror att han kände någonting också. Men han visste inte om jag var singel eller inte. Så att han höll sig lite på avstånden då.
Så här lite svenskt?
Nej, men han ville liksom inte kliva över någon gräns. Men sen så blev han ju varse av min tjejkompis då, som berättade att nej, men du, vad håller du på med? Bjud ut henne. Men vadå, är hon singel? Ja, och sen så tog vi vår första dejt.
I Frankrike?
Nej, då, jag var bara där ju och träffade honom där under en dag. Det här skedde sen när vi kom hem.
Skulle du säga att det var kärlek vid första ögonkastet?
Alltså när jag träffade honom och vi sitter och äter lunch tillsammans och vi sitter och pratar om livet och ja, men bara jag känner att gud vilken underbar människa. Varför kan jag typ inte bara träffa en kille som är så här enkel och rolig, skön, bara lyssnar på vad man säger. Alltså jag tyckte att han var underbar på alla sätt. Men så kände jag, men gud, jag kommer väl inte ha någon sån tur att det är typ han som faller för mig, eller? Jag kände lite så.
Vad hände med självkänslan?
Nej, men det kändes så här, men gud, kan jag ha sån tur att jag träffar en sån trevlig kille?
Jag tänker, om du tittar tillbaka på dina gamla pojkvänner du har varit upp med, Måns, med Löv bland annat. Mm. Var de mer, jag tänker så här, du har kanske varit upp med mer som har varit i den branschen, ja, där man är artister, ja, och lite så här.
Mm.
Jag vet ju själv artister och skådespelare, de är ju lite full of themselves. Jag säger inte att de är det, men man är det för att man har ett egocentriskt...
Men annars hade man ju inte valt det här yrket.
Liksom. Nej, exakt. Nej. Så är det ju lite grann. Sen har det ingenting med att man är en sämre eller bättre person, utan kan det ha varit så att du träffade en kille utanför artisteriet som gjorde att han besatt de egenskaperna? För jag tänker...
Ja, men det tror jag. Alltså, han kan ingenting om min bransch och har ingenting med den att göra. Syssla med någonting helt annat. Det kändes väldigt skönt att man inte är inne och grottar i samma saker. Alltså, jag har förut då kunnat känna att det är väldigt bekvämt och skönt. Men alltså, det med facit i hand så föredrar jag det här. När det är någon som inte är insatt och att man inte... Allting handlar liksom inte om jobbet, för att annars så pratar man om samma människor när man kommer hem och på något vis så kriga är ju fel ord, för man kan ju stötta varandra. Alltså, vi stöttade ju varandra, jag och Måns, i det vi gjorde, men någonstans alltså, det är så samma space som man är inne och klampar i, och man jobbar med samma människor och liksom någonstans krigar de samma space alltså också och utrymme. Så att
hur länge var du ihop med Måns?
I 3,5 år.
Okej. Okay. Och det kändes ju länge när man är ung.
Ja,
idag verkligen. Är 3,5 år man har blivit äldre. Det är ju inte en jättelång tid i hans liv.
Nej, men då var det verkligen det.
Mm. Ja, för ni var ju ett stort kändispar i Sverige.
Ja.
Ja, men så här Måns och Marie. Mm. Båda börjar på M.
Ja, eller hur? M&M. Mm.
M&M. Mm. Hur är er relation idag?
Skulle jag träffa Måns idag så är det inga konstigheter. Då skulle jag lätt snacka med honom. Det är inte... Alltså...
Det är som en kompis. Alltså.
Ja, verkligen.
Ni kan ta en lunch och bara babbla.
Alltså ta en lunch tror jag nog inte att vi kanske skulle boka in. Att vi så här, du, vi tar en lunch och snackar livet.
Why not?
Jag vet inte. Riktigt där är vi inte. Men skulle vi ses på samma tillställning eller om han skulle komma hit och podda efter mig, så det är klart att vi skulle snacka liksom.
Jag kan inte ens tänka mig.
Nej.
Att man har ens haft sex med en tidigare relation.
Nej, det...
Jag kan knappt liksom komma ihåg hur det
nej,
var.
Nej.
För att de känslorna är över på något konstigt sätt.
Ja, det känns...
Alltså vem man än har varit
men
ihop med.
Jag tycker att det...
Jag pratar inte om Måns nu, utan jag pratar generellt.
Generellt. Ja, nej, men jag tycker också att det där är märkligt. Och... jag och Måns bodde grannar med några som fortfarande är vänner till mig. Så att när jag är hemma hos dem så är det väldigt märkligt att tänka att vi bodde i dörren bredvid och att man har haft ett liv där tillsammans. det är märkligt att tänka, men ja.
Men vi är tillbaka till Fredrik här nu. Ni tar er första dejt i Stockholm.
Ja, vi tar en promenad.
Tittar inte ens på honom.
Jo, vi gick runt och pratade i flera timmar. Det var en jättehärlig... Alltså, det var ju inte en så här, nu ska vi gå ut och äta och candlelight dinner date, utan det var väldigt avslappnat. Vi tog en promenad och gick och pratade och pratade och pratade. Och vi hade ju smsat väldigt mycket innan och pratat på det sättet. Men det bara kändes väldigt självklart allting från början.
Och hur långt från första dejten tog det tills du blev gravid?
4 månader ungefär.
Du måste ha känts väldigt rätt i magen, tänkte jag säga.
Vi var väldigt kompatibla.
Och hur gammal var du då?
Jag blev gravid när jag var 34 och födde tvillingarna när jag var 35.
Ja, då hade man ju ändå gått ett helt vuxenliv. Det är ja, så vi, man träffa alltså, när man är 20.
Nej, men när jag och Fredrik började träffas så började vi såklart prata framtid rätt tidigt. För vi är i den åldern liksom. Så att man känner att ja, men vi är ändå på samma våglängd när det kommer till vill man ha barn eller inte eller så. Och vi båda kände ju väldigt tidigt att men gud, vi har ju hittat rätt i varandra. Och sen så var det inte så att vi gick in för att nu ska vi försöka skaffa barn här, det måste gå snabbt. Utan det bara blev så. Så att säga.
Och chocken då när du ser att det är tvillingar?
Det är mitt livs största chock. Helt klart.
Nej, men alltså, du ligger där hos barnmorskan och ja. Berätta.
Men det var inte så att jag hade någon jättestor mage från början, men Fredrik hade känt på sig. Han hade sagt det vid något tillfälle att du, jag tror att det är 2 där inne, och jag bara kände mig sluta, säg inte ens det. Det är det inte alls. Jag blev nästan irriterad. För jag tyckte att det finns inte på kartan att jag ska få tvillingar. Och sen någon dag innan jag ska på det här första ultraljudet så säger mamma också att vad skulle du säga om det är 2? Jag bara, men va? Varför skulle det vara det för? Tycker du att jag har en sån stor mage? Eller vi har väl inte det i släkten? Jo, men det har vi, Marie. Vi har det på min mammas sida. Och där är det ju ärftligt. Men jag tänkte inte så mycket på det ändå när jag skulle kliva in där och göra första ultraljudet. Jag hade mer så här, känslor att vad ska jag få se egentligen? Lever barnet där inne? Ser allting okej ut? Vi skulle göra kubbtest samma dag. Tänkte liksom mycket på de grejerna. Så att när hon börjar rafsa runt där på magen och frågar så här, jaha, är det här första ultraljudet? Ja. Ser ni vad jag ser?
Tänkte du då? Ja.
Nej, men jag bara, vet, man ligger och tittar på den här skärmen och säger, vad fan är det jag ser egentligen? Och Fredrik bara, är det 2? Ja. Och jag säger, nej. Och blir helt tyst sen. Och är så fruktansvärt chockad. Och blir jätteledsen och rädd. Det var sjukt. Det var som att någon bara drog ner en rullgardin. Det var jätte... Alltså det var inte alls så här lyckokänsla från början. Utan det var väldigt mycket... Man tänker, hur ska det bli? Hur ska den här graviditeten bli? Det är en riskgraviditet. Vad händer om ett barn dör? Alltså det är så mycket grejer som bara susar runt i huvudet och... Man tänker också, hur gör man? Hur tar man ens hand om 2 barn? Hur håller jag 2 barn? Hur gör jag när den ena liksom skriker och den andra... Alltså, vet, allt det där tänkte jag när jag låg där. Medan Fredrik kan vara så här, wow, coolt! Dubbel glädje, dubbel kärlek. Vi har önskat 2 barn. Så att det var väldigt skönt att han hade den reaktionen. Den fick ju jag ju sen. Det tog lite tid för mig att landa i att så här blir det.
Och sen går du med de här barnen i 9 månader.
Ja, jag gick hela graviditeten ut så att jag blev igångsatt i vecka 38.
Jaha, men jag tänker 40 är ju hela graviditeten.
Ja, men med tvillingar. Med tvillingar, alltså har du väntar du enäggstvillingar, då blir du igångsatt då om du vill i vecka 37 eftersom det är en riskgraviditet, och vecka 38 om du väntar 2 äggs. Så att för mig är det en fullgången, och man kan tänka att när man väntar tvillingar så jag är egentligen i vecka 48. Om man tänker vad som sker i kroppen. Så att jag var väldigt klar.
Du bara sätter igång mig nu.
Ja, men det var rätt tungt på slutet, även fast jag hade en grym graviditet.
Och sen kommer de ut, ploppar de ut en efter en?
Ja, 10 minuters mellanrum. Mm.
Och hur var självaste förlossningen? Det gick bra?
Jag skulle säga att det var en, jag har inget att jämföra med, men det var en toppenförlossning faktiskt. Det var tiden efteråt som jag tyckte var tuff när man är kvar på sjukhuset, och jag fick högt blodtryck och det var mycket grejer efteråt som var tufft. Men själva förlossningen, det kunde nog inte ha gått bättre.
Det kan ju bli komplikationer.
Verkligen, alltså det var, jag kände att det var många runt omkring mig som var väldigt, alltså när de, alla nästan frågade, hur ska du gör kejsarsnitt va? Och ja, men försökte skrämma upp mig och berättade skräckhistorier och allt vad det var. Jag var rätt cool och bara kände att jag litar på mig själv, jag litar på kroppen, jag litar på att de på sjukhuset tar hand om mig. Så att jag åkte ju dit med inställningen att jag skulle försöka föda vaginalt. Och så blev det också, men man vet inte när det kommer till tvillingar. Det skulle lika gärna kunna bli akutsnitt, eller det skulle kunna vara så att en kommer ut vaginalt och en måste födas med kejsarsnitt.
Ja. Nu gick det ju bra.
Nu gick det väldigt bra, och de lyckades få samma födelsedag också. För det var jag stressad över, att den ena skulle komma innan 12-slaget och den andra skulle komma efter. Det hade inte min hjärna klarat av med 2 födelsedagar och de ändå är tvillingar. Det hade jag tyckt varit väldigt struligt.
Så du födde alltså precis innan 12?
Nej, alltså jag sa till dem att se till när vi har passerat midnatt. Då kan jag slappna av.
Så vilken dag blev det?
Det blev natten då till den 15 september. Så att den ena föddes 02.15 och den andra 02.25.
Jungfruar, precis som jag. Bra. Lojala människor.
Jajamän. Mm. De känns väldigt lojala.
och du är så lugn med det där. Jag menar, det känns ju också som att så här, nu jobbar ju Fredrik. Det känns ändå som att du har tagit det stora lasset och att du gärna gör det på något sätt.
Men jag är mamma liksom. Och det här, de är...
Jo, men det är jag med, ja. Marie. Det hjälper inte.
Ja, nej, okej. Men för mig bara är det en självklarhet. Och de är det viktigaste. Och alla beslut som jag tar jag liksom i beaktning att jag har de två liksom, och det är klart att livet har förändrats enormt mycket sen vi fick de här 2 barnen. Många tycker ju att det är en jätteförändring att få 1 barn, men att gå från 0 till 2, det har varit väldigt omtumlande, och jag har det här tålamodet har jag väl fått jobba upp, tror jag. Alltså jag har växt in i den här rollen, det har tagit tid.
Har du aldrig gått in i väggen eller hamnat i en depression? Eller?
Nej, men jag har varit väldigt utschasad. Jag har varit jättetrött. Alltså jag har haft 2 barn som har vaknat extremt tidigt. Jag har sovit väldigt lite. Jag har gett väldigt mycket av min energi till de två. Så att jag har varit extremt utschasad. Det är nu som jag börjar känna att... börjar få kontroll på situationen. Jag känner mig trygg i min roll. Jag känner barnen. Men som sagt, det har tagit tid att växa in i den här rollen. Och det är klart att man inte har det där tålamodet varje dag. Det beror ju helt på vad det är för annat som försiggår i livet. Eller har jag fått sova väldigt lite eller känslig på något annat vis. Men försöker den mån det går hålla mig så lugn det bara går, för att jag märker också att det blir inte bättre av att stressa upp sig. Det blir tvärtom.
Men kan du, Fredrik, aldrig hamna i en situation där så här, nu orkar inte jag, nu bara drar jag?
Jo, men absolut har det varit att, alltså för oss båda, att man ibland har så här, vet du, nu måste jag bara få en paus. Nu går jag upp och stänger dörren, eller jag går ut och tar en promenad eller så, för att man bara... huvudet orkar liksom inte. Så att det har absolut förekommit.
Har det blivit någon schism mellan dig och Fredrik? Eller har ni hela tiden varit sansade i det här? För att jag kommer ihåg att man ville skilja sig 1000 gånger om dagen.
Okej. Okay. Ja, nej.
Så det var,
men
för
det
mig...
är klart att det här har varit... alltså det är en superprövning med barn. Sen så... landar man ju i liksom, men vi är ju ett team och det är ju vi och vi är familj och liksom så det, givetvis har det varit upp och nedgångar för att liksom det är tufft med småbarn, det bara är så och allt ställs på sin spets och barnen är liksom nummer ett och i prio i allt och man själv ja, men sätter sig rätt långt ner på prioriteringslistan vilket man inte alltid är det rätta att göra utan vi båda två har också insett att så här, man måste prioritera sig själv också för att man ska vara sitt bästa jag. Både för ja, men sig själv men också för sina barn.
Sen vet inte jag om det här är en myt eller någonting, men det kan också vara så att du var 35, 34, 35 när du fick barn, så du hade väl levt dina tonårs...
Ja, ja, verkligen. Jag har inte känt så någon törst av att säga, gud vad jag saknar och jag missar grejer, utan jag har haft ett jätteroligt liv, men jag är ju inte klar än. Men det är inte så att jag har känt någon stress över att...
Jag missar
grejer, absolut inte.
För jag var ju bara 26. Ja. Och det är en viss skillnad på att vara 26 och 34. I och för sig, det låter lite, men 8 år, det är de där 8 åren som man...
Ja, de där åren var kanske de viktigaste för mig.
Ja, där du hade kul att vara ute. Så du var lite mätt på den biten. Och då kunde
Nej,
du
men
fokus...
jag har ju alltid drömt om det jag har idag. Alltså det att ha familj, ha en partner som jag älskar och känner mig trygg med och barn, alltså det är allt jag någonsin har drömt om. Så att, och nu är jag här. Så att jag saknar inte det livet jag hade. Det är självklart att man kan så här tänka tillbaka på tiden innan och bara, fan vad roligt det var och så, men...
Tänker du att du kanske vill skaffa ett barn till?
Just nu så känner jag nej. Alltså för det första så är jag väldigt tacksam över de två barnen jag har. Och det har varit som sagt tufft. Och jag känner att nu vill jag börja skörda lite. Alltså bara få njuta av de här barnen. Alltså för att det har varit handlat rätt mycket om att ta sig igenom dagen och överleva. Det blir som ett företag nästan bara som ska skötas liksom. Och nu vill jag bara njuta av min familj och ge barnen all den ork och tid som jag har. Och sen så finns det väl en ganska stor risk att det skulle bli 2 igen. Och det vete fan om jag hade pallat.
Du har inte haft så mycket hjälp av en barnflicka?
Nej, vi har haft barnvakt alltså utanför mina föräldrar vid enstaka tillfällen. Men i övrigt så har det varit jag och Fredrik men med stor hjälp av mina föräldrar som har hjälpt oss sedan dag ett.
Så mamma har inte jobbat då? Utan hon har...
Mamma är pensionär så att har ja, men funnits där för mig när jag har behövt den hjälpen och det är jag så glad för. Jag vet ju att det finns kvinnor som har fått tvillingar som har fått göra allting helt själva, kanske utan man också.
Nej, men du är privilegierad, absolut.
Verkligen.
Men du kan tänka dig ett barn till?
Nej, inte just nu. Men jag är det tredje barnet som inte var påtänkt i min familj. Så att,
och det blev ju en tjej till slut.
Ja, men det där kan... Ja, alltså jag känner mig väldigt, väldigt nöjd. Jag har inget sug efter fler.
Det var inte jag efter 2 killar. Jag bara, jag måste ha en tjej, jag måste ha en tjej, jag måste ha en tjej.
För men vadå, det går ju inte riktigt att beställa
det,
Patina.
Nej, men jag tänker så här, vi är 7 tjejer. Och jag gillar ju döttrar på något sätt. Det är klart att jag älskar mina söner minst lika mycket som jag älskar min dotter, det är inte det. Men jag tänker, då fick jag första sonen, så tänkte jag, ja, barn nummer 2 kanske blir en tjej. Alltså blir en kille till. Jag vet också när jag låg vid det här ultraljudet. Hon bara, jag ser att det är en gosse, ett gossebarn. Jag bara, Jo, nej men alltså jag står för det 100%.
Det blir aldrig som man har tänkt sig.
Nej, det blir aldrig som man har tänkt sig.
Men jag tycker att det var, alltså i så många år som jag har drömt om barn innan jag fick dem så har man ju liksom försökt fantisera, hur kommer de se ut och så där. Så, så surrealistiskt ändå när de här barnen kommer ut bara, ja, det blev det här liksom. Det är så här de, det är så
så förändras de ju med åren såklart.
Ja, verkligen.
Men vi går tillbaka till dig nu, Marie. Du kan, det kanske blir ett barnting. Det
nej,
vet
men
man inte.
Gud vad du tjatar. Jag är jättenöjd.
Okay, du är
jag är jättenöjd. Men du, sen så gillar inte jag alltså, att aldrig säga aldrig. Och nej. Liksom så som jag känner just nu så hoppas jag att jag inte behöver liksom, ta något beslut angående
blir det,
barn.
Så blir det.
Jag är väldigt nöjd och tacksam över så som vår familj ser ut just nu.
Men blir det så blir det.
Men gud, du vill att jag ska säga.
jag känner på mig att det blir ett innämligen.
Gör du?
Mm, det gör jag. Inte nu, men typ om ett år är du gravid tror jag.
Va?
Mm.
Men vänta, är du sån som brukar ha lite rätt om såna grejer?
Jag ser det framför mig.
Aha, är det ett eller två?
Nej, det är ett.
Aha, och vad är det då?
Jag tror att det är en tjej.
Aha. Mm-hmm. Ja, vi får se.
Jag tror det.
Jaha, wow.
Men det vore intressant sen att se om det blir det.
Mm.
Jag bara har en känsla av att det blir.
Okay.
Mm. När blir giftermål då?
Ja,
kan
det,
man fråga om det? Och kommer du byta ditt efternamn i så fall?
Gud, vad många
Sandholt. Vad heter Fredrik efternamn?
Palmqvist.
Okay.
Ja, nej, våra barn har dubbel efternamn. Så att,
också så här långa efternamn.
Ja, men det är lite Victoria Kryssmynta Efraim Stotter Långstrump över deras namn. Alltså, de har många namn. Men jag tror samtidigt...
Schyssta föräldrar.
Ja, men jag tror att skulle vi gifta oss så blir det nog dubbel efternamn faktiskt. Jag har lite svårt att göra mig av med Serneholt. Och Palmqvist är också fint. Och jag tror att ja, men det blir nog Palmqvist Serneholt i så fall. Men vi började ju lite otraditionell ordning. Jag blev gravid efter 4 månader och sen så har det helt ärligt inte, alltså herregud, man har knappt orkat tänka på så här bröllop under de här åren. Men det vore ju väldigt roligt.
Okej, men det vore kul med bröllop.
Det vore väldigt roligt.
Men jag tänker, du är ju så här traditionell, gillar familjbarn. Ja. Då tänker jag, okej, bröllop eller giftermål ingår ju
ja,
i
men, jag drömmer om bröllop, absolut. Sen så som sagt har det inte känts som att vi har varit där för att man har ja, men det, så här, planera bröllop mitt under allt, ja, men, allt det här med småbarnsår och en pandemi på det och alltihopa, det inte känns aktuellt. Så vi får se vad framtiden utvisar, men det hade varit trevligt.
Men ska det vara då att det är han som friar?
Jag hade gärna velat det, ja.
Och det vet han om?
Ja.
Att du är traditionell och inte tänker fria?
Ja.
Okej, okay, så han sparar nu kanske. Men okej, okay, om man säger så här då, om man skulle komma idag bara, Marie, vill du gifta dig
med? Ja, men det är väl självklart.
Då säger du ja.
Ja, 100%.
Hör du det, Fredrik?
Ja. Faktiskt.
Och hur ser ditt drömprojekt ut?
Jag drömmer om att börja jobba med tv igen. Det har inte känts aktuellt under de här första åren med barnen att ens kunna ge mig in i något sånt. Jobbar man med tv-projekt så är man ofta borta långa dagar, kanske på annan ort och under flera veckor, och det har inte riktigt varit möjligt. Nu börjar jag känna att nej, men, ja, rätt projekt, det hade funkat. Så att tv vill jag definitivt tillbaka till. Det är det jag tycker är absolut roligast. Men sen så vad det är för format, det är svårt att säga. Det hade varit kul med någonting helt nytt som inte existerar än.
Det får tiden utvisa.
Det får tiden utvisa.
Tack för att du kom hit, Marie.
Tack, Martina.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.